Moderata politikern Anders Knape utreds för sexköp, avgick från alla sina uppdrag. Och Hells Angels dök upp i tingsrätten i Västar, skrämde bort brottsoffer. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Välkommen hit, Nicole.
Tack, tackar.
Det är du och jag idag, eftersom Åsa har gått på semester.
Yep.
Och vi ska prata om en stor nyhet. För sent på fredags eftermiddagen den 3 juni, precis innan vi skulle gå på långledighet på grund av nationaldagen, så kom det ett mejl som man nog kan säga överraskade eller nästan chockade redaktionen rejält. Vad var det för mejl?
Det var Moderaterna i Värmland som var avsändare. Och de meddelade att Anders Knape lämnade sina uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige i Karlstad och ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKR. Och dessutom som ordförande i KPA Tjänstepensions AB. Bland annat, han har flera internationella uppdrag också.
Lämnar han dem också?
Det tror jag.
Så han är ju en av Värmlands mest kända och högst uppsatta politiker, och han meddelade då att han lämnade alla uppdrag han har helt enkelt.
Yeah.
Och bara att han skulle avgå från alla uppdrag, det skulle ju säkert ha växt en viss förvåning.
Ja, för han har ju inte antytt att han skulle avgå eller dra sig tillbaka, trots att han kan det ju eftersom han är 66 år.
Men det var ju inte liksom just att han skulle avgå som chockade, utan det var ju något helt annat.
Ja, det var anledningen till varför han avgick. Därför att det stod så här i pressmeddelandet att det har påbörjats en förundersökning mot Anders Knape som rör misstanke om köp av sexuell tjänst. Anders Knape förnekar brott.
Och Anders Knape citerades ju också i det här pressmeddelandet.
Ja, och han var ju väldigt tydlig med att han är oskyldig, och han säger så här i pressmeddelandet att jag vill understryka att jag inte har begått det brott som jag misstänks för, och jag hoppas att allt reds ut så fort som möjligt, men med respekt för uppdragens karaktär och av hänsyn till Karlstads kommun och till SKR lämnar jag mina uppdrag.
Ja, det är viktigt att vi understryker att han inte är dömd utan han utreds som misstänkt. Men vad är det som har hänt?
Ja, enligt våra uppgifter som vi har fått fram via källor så är han då misstänkt för sexköp vid en massagesalong i Karlstad. Och ägaren till den här salongen, en kvinna, hon sitter häktad misstänkt för koppleri, och det har dessutom då identifierats en handfull sexköpare. Och de här har förhörts och de har topsats. Och det betyder då att åklagaren har fattat beslut om att kroppsbesiktiga dem. Och just när det handlar om sexköp så är det också så att man topsas för att man ska ta DNA från de misstänkta, som sen kan jämföras mot DNA från sperma på den utpekade brottsplatsen. Det krävs ju att man kan bevisa verkligen handfast att det har varit ett sexköp inne på den här massagesalongen, för att bara ha varit där är ju inte tillräckligt, och det är ju inte heller ett brott att besöka en massagesalong.
Den här salongen har haft både manliga och kvinnliga kunder.
Det har den, och jag har pratat med några av de kvinnliga, och de var otroligt förvånade över de här uppgifterna som har kommit fram. Och vi ska också säga att den kvinnan som är häktad och misstänkt för koppleri, hon förnekar också brott. Så att vi får ju se vart den här utredningen leder så småningom.
Men vad är det här för ställe då?
Det är egentligen en vanlig lägenhet med två rum och kök, ett sovrum, ett vardagsrum där man har haft några massagebås som bara åtskiljs av draperier, vad jag har förstått, och så ett sovrum.
Du har ju pratat med folk som bor där i närheten. Vad säger de?
De jag har pratat med har noterat att det har varit väldigt många manliga kunder som har besökt den här salongen, eller många karar som den här boende sa till mig då. Men mer än så, de har inte sett, eller de har hört röster på kvällarna också när den här salongen borde vara stängd. Det är väl det som kan tyda på att det har varit något mer än en massagesalong. Men igen, vi vet ju inte riktigt.
Men vad händer sen då med de här misstänkta sexköparna?
De kan erkänna, och då får de ett strafföreläggande om dagsböter. Eller också så kan de förneka brott, och då åtalas de istället, och så blir det en rättegång och en dom. Och den kan också leda till ge dagsböter. Och fördelen, eller hur man nu ska uttrycka det, med ett strafföreläggande är ju att man slipper den här processen med åtal och rättegångar som ju är offentliga. Men å andra sidan så förutsätter ju det då att man istället erkänner brott.
Men hur kan polisen mer bevisa då att de här männen har köpt mer än massage på salongen?
Jag tror att man kommer att granska de ekonomiska transaktionerna som har gjorts. Och om man tittar på hur det har varit i en bordellhärva i Stockholm, som är en av de största i Sverige tydligen, så har polisen där upptäckt något som kallas för dubbelswishning. Och det har gått ut på att man först helt lagligt swishar kostnaden för själva massagen till massagesalongens ägare. Och sen har man swishat lite mindre lagligt då, kanske 1 000 kronor till den kvinnan som har utfört de sexuella tjänsterna. Och sen, eftersom en man är dömd för grovt koppleri i den härvan, så får man ju utgå då ifrån att de pengarna också har hamnat i hans ficka så småningom. Så kan det ju ha gått till även här, men det vet vi inte. Men ekonomiska transaktioner och teknisk bevisning är väl det som är viktigt.
Och hur brukar polisen jobba då för att komma åt de misstänkta i sådana här ärenden?
Ja, då kan vi ju jämföra igen med en annan stor bordellhärva som vi hade här i Karlstad för ungefär ett år sedan, när en mamma och hennes dotter faktiskt dömdes till fängelse för grovt koppleri. Då hade polisen dels haft långvarig spaning på den här salongen och kunnat kartlägga vilka som kom, vilka som var kunder och hur verksamheten har bedrivits. Och det kanske har varit på tider som inte är fullt normala för en massagesalong och sådär. Sen har man också hittat kundregister och kollat betalningar. Och dessutom så har man haft en sån här hederlig gammal undercover-operation, där åtminstone en polisman faktiskt gav sig in och köpte en massage för att se vad som hände. Och han blev ju då erbjuden att köpa sex.
Hur det har gått till med den här massagesalongen, det vet vi inte. Men det kommer vi ju få reda på längre fram då.
Ja, förhoppningsvis. Det skulle väckas åtal mot kvinnan nu den 15 juni. Men jag tror att åklagaren kommer att begära förlängning, därför att det är ju som vanligt så att man väntar på resultat från Nationellt forensiskt centrum, NFC, när det gäller analyser och så. Så då blir det istället en omhäktningsförhandling den 15 juni. Det kan hända att åtal och strafföreläggande mot de misstänkta sexköparna, om det kommer sånt, så behöver inte det alls komma i samband med att kvinnan sen åtalas, utan det kan komma separat.
När det gäller Anders Knape då, som är en känd politiker, har han sagt något mer om det här?
Nej, sedan det här pressmeddelandet så verkar det som att han har gått under jorden. Vi har sökt honom, såklart. Men han har inte svarat, och jag vet andra också som har sökt honom.
Vad säger hans kollegor då inom Moderaterna?
De sa väldigt lite. Det är ju ett väldigt skambelagt brott det här som han är misstänkt för, men som han nu förnekar. Så det är nog känsligt på flera sätt. Dels att han alls utreds för ett brott, och sen att det faktiskt är det här brottet då som han utreds för. Men chock är väl det ordet som har varit gemensamt för dem som jag har pratat med.
Ja, men vi följer det.
Får vi, ja, det se gör vi. Händer. Ja.
Hej! Är du under 25 år? Då kan du nu läsa nyheterna helt gratis på nvt.se och i appen. Fri och oberoende journalistik, nära dig. Ta del av erbjudandet på nvt.se/under25.
Och vi går vidare. Vi har ju pratat en del här i podden om det kriminella MC-gänget Hells Angels och deras konflikt med det så kallade Grumsnätverket. Och i veckan som gick stod en 34-årig man med Hells Angels-koppling inför rätta, misstänkt för att ha krossat ett glas i ansiktet på en person från det här Grumsnätverket. Du var på rättegången, Nicole, och den var lite speciell.
Den var speciell därför att det var fullsatt, vilket det ju inte brukar vara kanske på en rättegång om grov misshandel. Och dessutom så bestod publiken enbart av Hells Angels-medlemmar i väst.
Brottsoffret då ska ha vänt i dörren?
Ja, de uppgifterna jag har säger att han hade tänkt att komma till rättegången. Men när han dök upp och såg alla de här västarna och Hells Angels-männen, så vände han i dörren och vägrade sätta sin fot i tingsrätten.
För det var ju inte bara Hells Angels från Karlstad som var där, utan det hade kommit från flera platser.
Ja, jag kände igen några av de toppnamnen, eller hur man nu ska uttrycka det, i Hells Angels i Karlstad. Och sen såg jag också på västarna att några av dem var från Stockholm. Och förmodligen också andra ställen i landet. Så att det var stor uppslutning får man säga.
Men vad hände då när brottsoffret inte vågade komma in i rättssalen?
Åklagaren var ganska tydlig. Hon sa att bevisningen var så god så att det gjorde inte så mycket om inte han, brottsoffret, vittnade, utan hon strök helt enkelt hans vittnesmål. Sen traskade målsägandebiträdet, alltså brottsoffrets målsägandebiträde, fick gå hem.
Hur allvarligt är det här att Hells Angels kommer in med västar och skrämmer iväg brottsoffret på en rättegång?
Det kan ju vara väldigt allvarligt om de sitter där med sin, att de med sin blotta närvaro kan skrämma någon. Kanske att ljuga eller kanske att bara vägra prata. Jag pratade med åklagaren och hon ville inte ge uttryck för någon privat åsikt sådär om detta. Men hon sa att man kan ju diskutera lämpligheten i att de dyker upp i västar i en rättegång.
Men får de göra så då?
De har stöd i lagen för detta. Det gjordes en statlig utredning om bland annat det här med västar i rättegång. Och det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen och förbjuda västar. Alltså det är en åsiktsyttring som är tillåten.
Vad får man inte göra då på rättegången?
Om du sitter där med en väst och dessutom stirrar ut eller buar eller gör miner eller vad som helst, gester mot brottsoffer eller vittnen, då kan du bli utvisad faktiskt, precis som med vilken hockeymatch som helst. Eller kanske få sitta och lyssna på rättegången i ett annat rum än rättssalen.
Men det behövdes publikplats. Inte här, för han vände ju ändå.
Ja, plus att Hells Angels, de är ganska medvetna om vad man får och inte får göra. Alltså de vill inte ha bråk i onödan så att säga. Så att de uppförde sig helt exemplariskt. De satt tyst och snällt på publikplats. De fyllde ju publikläktaren i rättssalen till sista plats. Och ja, de gjorde ingenting som kunde leda till att domaren måste ingripa på något sätt.
Varför tror du brottsoffret vände i dörren då?
Jag tror att det beror på det här som kallas för Hells Angels våldskapital. Det här var ju deras maktdemonstration. För det finns ju en konflikt mellan den här Hells Angels-sidan och det så kallade då Grumsnätverket som vi har pratat om förut. Och det här var Hells Angels sätt att visa att de är den starkare parten i den konflikten.
Vi har ju pratat om den här konflikten, men kan vi snabbt ge en återblick vad den här rättegången handlade om?
Ja, det är ju den här konflikten mellan Hells Angels och Grumsnätverket som eskalerade i att en 34-årig HA-kopplad man slog ett glas i ansiktet på en i Grumsnätverket. Och den hela bråket ska ha börjat med att en ledare i Hells Angels blev misshandlad av en ur Grumsnätverket. Det har vi också berättat, ja. Men det är den korta versionen.
Vad händer sen då i det här ärendet?
Den misstänkte har släppts på fri fot, för det finns ingen kollisionsfara längre. Och kollisionsfara betyder ju att det finns ingen risk att han ska kunna påverka utredningen någonting. För nu är den liksom körd eller klar. Så han är släppt ur häktet och domen kommer den 21 juni. Och åklagaren yrkade på åtminstone 2,5 års fängelse för den här grova misshandeln.
Och nu går vi över till våra två fasta inslag. Och vi börjar med veckans dom. Har du läst någon spännande dom i veckan?
Nej, faktiskt inte. Men jag tänkte att vi ändå skulle kunna berätta om en icke-dom, eller vad jag ska kalla det för. Alltså vi har ju pratat ganska mycket om den här bomben, så kallade bomben på Bergvik var i november förra året.
Ja, det var ju väldigt stor uppståndelse. Ja. Hela Bergvik spärrades av.
Ja, och det blev ju jättestort och nationella bomb... Vad heter det?
Bombskyddet.
Ja, just det. Nationella bombskyddet fick rycka ut och spränga det här misstänkta föremålet som var placerat på en toalett på Bergvik och avsett att skrämma, som polisen har sagt vid något tillfälle. Och man hittade en misstänkt också efter många om och men, förmodligen efter att ha granskat det här resterna av det här sprängda föremålet då. Men det gick inte att föra i bevis. Den misstänkte förneka brott. Och där står polisen lite grann. Det går inte att helt och hållet koppla den här misstänkte mannen till platsen för rätt tid så att säga.
Man vet inte vad som hände helt
enkelt. Nej, den är nedlagd. Men skulle det komma fram ny bevisning eller att någon skulle berätta eller ja, vad som helst som kan vara av intresse för den här utredningen, så är det ju bara att väcka liv i den igen.
Vi går vidare till veckans Molgan. Har du läst om någon intressant bortförklaring i veckan?
Ja, vi har ju en ganska klassisk bortförklaring och det är den här lastbilschaffisen som körde genom tullen i Hån med en tom lastbil. Förutom då att han hade gömt under golvet i den här trailern 65 kilo cannabis. Det är ju värt 7 miljoner kronor.
Låter mycket.
Men han säger då att, och det är det som är den klassiska bortförklaringen, att det var inte han utan det var någon annan som har lagt den där knarket. Det låg förpackat i blåa IKEA-kassar under golvet. Han säger att det måste vara någon annan som har gjort det när han har stannat för att vila. Nu är han åtalad och jag vet inte, han är häktad också, så rättegång börjar bli ganska snart. Får vi se om tingsrätten köper den förklaringen.
För han förklarade väl också att man skulle inte åka genom tullen?
Nej, för han hade full koll på när tullen i Hån var bemannad och inte. Och han körde igenom dagtid. Och då vet ju alla, som han sa, att det finns tullare där. Det skulle vara helt korkat, har han sagt då i förundersökningen. Och åka där igenom då. Men jag vet inte om... Ja, han förnekar ju brott, så att... Det är möjligt att hans historia stämmer. Vi får se om tingsrätten tycker det.
För han hade väl sagt också att han aldrig har sett cannabis förut, men däremot hade han investerat 1 000 euro i ett cannabisföretag.
Ja, det fanns ett cannabisintresse hos den lastbilschaffis kanske, som är lite utöver det vanliga ändå. För han hade investerat i ett tyskt cannabisföretag i tid ungefär för samtidigt som den här införseln då av de 65 kilo cannabis som han blev ertappad med. Och det här var ju ett rekordbeslag för tullen i Hån. Ett av deras största någonsin, tror jag.
Intressant slumpen då.
Ja, jätteintressant.
Ja. Ja. Nej, men det blir spännande att se hur det går för honom. Det är väl allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om, så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreporter Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.